här Radio Tyresö 91,4 MHz. I programmet som följer samtalar jag med vår blivande ärkebiskop Antje Jackelén. Men först måste jag klara ut två saker innan vi börjar själva samtalet. Kungen ska man ju inte duva, om jag förstår det. Vad heter hon, Magdalena Ribbing rätt, eller etikettsboken? Hur gör man med en ärkebiskop eller blivande ärkebiskop? Vad är tilltalet?
Det går bra att säga du och kalla mig för Antje.
Då underlättar det lite grann. Och så vill jag fråga, som gjorde mig lite nyfiken. Jag fick ju ett svar från din pressekreterare. Och då använde han tilltalet biskop Antje. Och då kopplade jag det till kungahusets sätt. Och det blev ju prins Daniel helt plötsligt.
Jaha, ja.
Finns det någon koppling där att man har samma...
Nej, inte direkt. Det är väl närmast det att vi är så vana vid det i vårt land att vi kallar varandra vid förnamn. Så det är väl därifrån det kommer.
En annan sak också då det här är Tyresö närradio, och jag vet ju att du har en viss anknytning till Tyresö. Kan du förklara för lyssnarna som kanske lite nyinflyttade och så, för det var några år sedan.
Ja, nyinflyttat till Tyresö, det var jag hösten 79 då jag flyttade med min man till Bollmoravägen. Och sen så småningom så flyttade vi till Krusboda och Björktickegången. Och vid det laget hade vi fått två döttrar som har tillbringat sina första år i Tyresö. Och så var både min man och jag, Heinz och jag, vi var präster i Tyresö församling. Det var några väldigt viktiga och väldigt lärorika år.
Då kan man säga att då är det två celebriteter som har bott på Björktickegången. Jag är för blyg för att nämna den andra. Men i alla fall... Jag kan konstatera. Då går vi in på ditt blivande ämbete. Jag läste någonstans att en ärkebiskop har vi haft i Sverige sedan ungefär 1100-talet. Och det betonas väldigt att du är ämbetets första kvinna. Jag tror mig minnas att det var en kvinna som hette Salin eller någonting sånt efternamn som blev vår första kvinnliga präst. Och det är sådär 50-60 år sedan.
Ja, den första kvinnliga prästen vigdes 1960. Det är Margit Salin du tänker på.
Jag bara tänkte, det har gått fort här på slutet. Jag tänkte bara börja för elva. Jag undrar, vad detta motstånd mot kvinnliga präster? Finns det något stöd i Bibeln för att vi inte ska ha kvinnliga präster?
Nej, det är ju snarare ett uttryck för en patriarkal kultur. Jag menar, det har ju sett ut så i samhället överlag. Jag tycker ju inte det finns något stöd i Bibeln för att säga nej till kvinnliga präster. De ställen som ibland anförs, nämligen att kvinnan ska tiga i församlingen, de har ju inte tillämpats konsekvent någonstans. Ingen som skulle idag säga, eller ens för flera hundra år sedan, att kvinnor inte får tala i församlingen. Och detta att man säger att en präst ska likna Jesus, så att säga, därför ska det vara en man. Det är ju ganska ovidkommande, i så fall skulle präster vara judar också, för Jesus var jude. Så att det finns egentligen inget direkt stöd, snarare ett stöd för att kvinnor ska vara präster. För det står i en mycket fin vers i Galaterbrevet att i kraft av dopet är vi alla ett. Det finns inte man eller kvinna, jude eller grek, slav eller fri, utan alla är ett i Kristus.
Vem ska vi tacka för att vi fick en nyordning då? Vem förde kampen? Vem gjorde det möjligt för Margit Salin att bli präst?
Ja, det är ju säkert många faktorer som bidrog till. Dels var det ju en allmän samhällsutveckling. Men sen var det ju också en kamp. Så vi ska inte glömma att dagens kvinnor tar ju lätt för givet att det ska vara jämlikhet, även om det fortfarande inte är det på alla områden. Men det har ju funnits generationer av kvinnor för oss som faktiskt har kämpat för detta.
Ingen nämnd, ingen glömd eller någonting som säger
så kan vi säga.
Då går jag till lite världsligare saker. Idag pratar ju den yngre generationen om CV, och vi som är lite till åren kommer, vi pratar kanske om någon slags meritförteckning när man söker jobb. Det är väl inte det här riktigt ett jobb, men någon bakgrund har väl du också som har gjort att du har fått röster i biskopsvalet eller ärkebiskopsvalet?
Ja, alltså jag har ju fått förmånen att ha en bra utbildning. Jag har studerat ganska länge, jag har disputerat i teologi. Jag har en ganska stor erfarenhet. Jag har varit församlingspräst länge, då i förortsmiljö som i Tyresö, på landet senare i Skåne och i stad i Lund. Jag har också internationell erfarenhet. Jag har undervisat i teologi i Chicago under 6 år och forskat i dialogen mellan naturvetenskap och teologi. Så jag har en del ekumenisk erfarenhet, alltså erfarenhet av samarbete mellan olika delar av kyrkan.
Det var ganska mycket på en gång. Nu ska ju du bli biskop, jag tror att det är 1 juli du tillträder.
15 juni.
15 juni. Kan du ge lyssnaren en kort beskrivning av den organisation, alltså nu menar jag med en världslig organisation, för det är ju kyrkan också delvis. Mm. Hur ser den ut om vi jämför med någonting, regering, riksdag eller vi tar ett aktiebolag, eller hur ser er organisation ut som du ska leda? Mm.
Ja, om man nu ska, som du föreslår, välja riksdag som jämförelse, så kan man ju säga kyrkomötet som sammanträder 2 gånger om året. Eller egentligen 1 gång i 2 sessioner.
Det var det vi valde i höstas, va?
Ja.
Vi som gick till kyrkan och röstade,
ja,
i alla fall.
Oh. Ja. Det är så att säga kyrkans riksdag. Och sen är kyrkostyrelsen är mer regeringen. Och ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen. Sen har vi kyrkan någonting som är unikt för oss. Vi har någonting som vi kallar en dubbelansvarslinje. Det vill säga vi har å ena sidan de demokratiskt valda organen. Alltså på lokal nivå är det kyrkofullmäktige. Och så har man kyrkoråd, man har stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse. Sen kyrkomöte och kyrkostyrelse. Så det är demokratiska organisationer. Men sen har vi också en ämbetslinje, det vill säga vigningstjänsten. Där vi har präst och biskop. Och de linjerna ska helst samarbeta. Och det är en ganska stark organisation när de samarbetar. Och det kan naturligtvis bli svårigheter ifall de inte gör det. Men för det mesta går det väldigt bra.
Men det kan man väl säga också, om regeringen inte samarbetar med riksdagen, då får man svårigheter.
Du har rätt i.
Nu ska jag gå till historien. En gång i tiden, så där för en 1500-2000 år sedan, någonting sånt, då hade vi runt om i Europa månggudadyrkan. Och vi hade vad jag vill kalla då antingen där funktionella gudomligheter, eller de hade sin fackkunskap. Alltså de var bra på krig, eller de var bra på barnafödande eller skörd eller liknande sådana saker. Varför vände vi dem ryggen och blev att tro på en allsmäktig gud? Vad låg i luften? Varför denna förändring?
Mm. Ja, det var ju en lång process naturligtvis, och en komplex process. Men ska man liksom säga någonting sammanfattande, så kan man säga att kristendomen fick fotfäste i Europa därför att den var samhällsbildande.
Vad menar du med det?
Ja, den skapade en viss enhet och en infrastruktur. Det fanns ledarkompetens. Sen fanns det också en del maktpolitik i detta naturligtvis. Alltså det finns ju någonting som säger att har man en tro på en gud, så är det kanske lite lättare att ena folket kring detta.
Då kan kejsaren bli den världsliga guden, så att säga.
Det har ju funnits ett sånt tänkande i historien. Vi har ju tagit avstånd ifrån det, inte minst genom att vi inte är en statskyrka längre. Men det har ju funnits i vår historia detta, ja, att kejsaren på något vis har också varit...
Kungarna var ju av Guds nåde, sa man väl någonting sånt.
Precis.
Men så när det började, då kunde man säga att den världsliga makten såg lite nytta med, alltså en gud, en kejsare, en kung eller någonting sånt.
Samtidigt som det också finns ändå någonting också nerifrån, att faktiskt när till exempel munkar kom och det kloster kom som skapade en infrastruktur, både med bildning, med handel och med, ja, det vi idag kallar kultur. Så det är nog många bitar som samverkar där.
En annan sak som har slagit mig, det är det här. I samband med valet av dig så dök det upp en diskussion om kan man tro på jungfrufödsel. Och jag vet, men kanske inte alla lyssnare vet, vad var din ståndpunkt och varför blev det kontroversiellt? Men följden för mig blev också att jag tänkte så här, varför detta tjafs? Alltså, jag får ju lära mig till exempel att universum skapades eller då avlades ur ingenting. Alltså före Big Bang fanns ingenting. Så för mig blir ju Big Bang naturvetenskapens jungfrufödsel. Om du börjar med den Jesus jungfrufödsel och sen din kommentar kring naturvetenskapens jungfrufödsel.
Ja. Ja, det är en väldigt intressant tanke som du har där, Big Bang. Eftersom vi förstår det som att någonting kom till ur intet. Sen vet jag ju att fysikerna funderar över vad det där intet egentligen betyder. Om det är så intet som det låter.
Men det, i populärvetenskapen, det jag kan tillgodogöra mig, då heter det att det fanns inget avstånd mellan någonting. Och finns det inget avstånd mellan ingenting, då kan du ju inte... Ja.
Ja, men jag tycker det är spännande att du drar den parallellen att beteckna Big Bang som naturvetenskapens jungfrufödelse. Nu det jag har sagt om berättelsen om jungfrufödelsen i Bibeln, det är att om man stirrar sig så att säga blind på det som en biologisk sanning, då missar man något av poängen. För det som Lukas och Matteus, det är de två berättelser. Vi har ju fyra berättelser om Jesus i Nya Testamentet, fyra evangelier, och det är två av dem som berättar om jungfrufödelse. Och det de nog vill säga, det är här är det något alldeles alldeles unikt som händer. Här är det Gud den allra högste som tar plats i en vanlig kvinnas livmoder, och det är speciellt. Så föds Guds son, så blir Gud människa. De andra två evangelierna och aposteln Paulus, som har skrivit många brev i Nya Testamentet, de känner tydligen inte till det här med jungfrufödelsen. Paulus skriver född av kvinna. Johannes, han har ett helt annat språk. Han säger ordet blev människa. Det är hans sätt att säga Gud blev människa. Ordet blev människa, och ordagrant står det till och med ordet blev kött. Och jag tycker det är en styrka att peka på att vi har de här olika sätten att uttrycka detta hemlighetsfulla, att Gud kommer oss så nära i ett mänskligt ansikte, och att vi kan följa berättelserna om Jesus och historien av Jesu liv, död och uppståndelse, som att det blir så nära och blir som förebild för oss.
Men en annan sån där tanke då, jag tror mig ha fått till livs under biologilektioner i skolan, att om det var bläckfiskar eller några andra djurarter, de behövde ingen partner för att fortplanta sig. Så att där finns ju också ett slags jungfrufödsel.
Mm. Jag läste så sent som bara för några dagar sedan en berättelse om Emilia Fogelklou, som ju var en mycket lärd kvinna under förra seklet. Och hon redan tidigt på 1900-talet var hennes professor som försökte övertyga henne om det här med jungfrufödelsen genom att just komma med naturvetenskapliga läroböcker och tala om var i djurriket det kan finnas jungfrufödslar. Och hon blev så bokstavligen illamående av det, för hon sa, men det är inte rätt sätt att, varför måste vi så att säga bevisa det bakvägen? Varför inte kunna säga ja, om Gud är Gud så är ingenting omöjligt för Gud. Men att göra det till en fråga, det biologi är på något sätt att förminska det hela. Varför att göra det till så att säga trostermometer? Att säga, tror du på jungfrufödelsen? Okej, då är du kristen. Har du svårt att tro på det? Då sorterar vi bort det. Det är att missuppfatta det hela.
Jag bara blir mer då, så varför jag kopplar ihop det här, det är bara för att jag blir lite, ja, inte arg, det vill ta i för mycket, men naturvetenskapen är svart och vit, och det, för mig blir det då så här, då har de sagt att jungfrufödsel är omöjlig. Ja, och är det ju inte. Och därför blir jag blir lite störd av de här kategoriska påståendena, det är omöjligt.
Ja, kategoriska påståenden, det finns ju tillfällen där de faktiskt är bra och lämpliga. Men många gånger är just kategoriska påståenden en fälla som man ska undvika. Och jag kan ju tycka, i den mån vi saknar kunskap också om teologiska saker, om religiösa saker, så har vi benägenhet att bli mera antingen eller, ja eller nej, svart eller vitt. Så att gräva djupare i kunskapen tror jag många gånger hjälper att få en rikare bild, med mer färger än bara svart och vitt. Och det är vi nog betjänta av som människor.
Ja, och då säger jag att jag delar din uppfattning, och då ska jag avsluta vetenskapliga, naturvetenskapliga, med att sonen har lärt mig att, för när jag gick i skolan på då säger vi 60-talet, då var Newton sanning. Då hade inte Einstein kommit in i undervisningen. Och då visade det sig att Newton var bara ett specialfall av nu den allmänna eller speciella relativitetsteorin. Och nu var ju kaosteori eller vad det nu är, kvantteori eller vad det nu heter för någonting. Då visade det sig att Einsteins relativitetsteori är bara ett specialfall av kvant eller kaos eller ja, så. Så att alltså, det är ju ingenting kunskap som är beständig. Den förflyttas hela tiden framåt eller bakåt eller ja. Den är i alla fall inte beständig, det som är sanningen av året.
Ja, och det är ju inte att kunskapsutvecklingen är ju så att inte alltid när något nytt kommer det gamla blir fel. Det kan bara vara just som du säger att det gamla blir en del av en större bild. Ja. Och då får man andra perspektiv på det.
Nu ska vi vända tillbaka till kristendomen. Det har ju under århundraden förts en debatt då mellan troende och icke-troende. Och så har då de icke-troende avkrävt de troende bevis för att Gud finns. Skulle du kunna nämna, det finns ju flertal, men de mest, alltså de man mest lutar sig mot, alltså gudsbevisen då. Mm. Vilka anses idag vara de mest relevanta eller stringenta eller trovärdiga?
Mm. Ja, först, innan man går in på det måste man ju säga att det finns ju en motsägelse i detta. Å ena sidan har vi som människor kanske just en längtan efter att få bevis på det. Ibland kan vi säga, ja men om det får bli bevisat då kan jag tro på det. Men Gud kan man egentligen per definition inte bevisa. För någonting som du kan bevisa, det kan du liksom sätta in i en ram och säga, här är det, titta. Men Gud är ju alltid större. Gud spränger ju alla ramar på det viset. Så därför kan man, på ett sätt kan man inte bevisa Gud. Men det har ju inte hindrat människor från att använda den bästa klokskap vi har för att resonera kring hur rimligt är det egentligen att vi tror på Gud. Och någon som har blivit väldigt känd för sina gudsbevis, det är Thomas av Aquino som är lite på 1200-talet. Och som har liksom fem olika sätt att resonera sig fram till att därför måste det finnas en Gud. Och det är liksom olika orsaker, därför att vi ser det om vi resonerar oss baklänges så måste det finnas en yttersta orsak och det måste vara Gud. En annan som är väldigt berömd för Guds bevis, det är Anselm av Canterbury som var biskop på 1100-talet. Och det är ett väldigt vackert gudsbevis som han för. Den är nästan skriven som en bön. Och han utgår ifrån att Gud är sådan att något större inte kan tänkas. Gud är sådan att något större inte kan tänkas. Och så resonerar han så här. Eftersom vi tycker att någonting som existerar är större än det som inte existerar, så måste Gud existera. Det blev redan tidigt också motsagt. Man har alltså käbblat om de här gudsbevisen. Det är inte en tillfällighet att det är nästan formulerat i bönens form. Det är egentligen den troende människans reflektion över Gud. Mera än att det kan fungera så att en som har bestämt sig för att inte tro tvingas till att revidera sin uppfattning. För tro är mer än ett intellektuellt ställningstagande. Tro har med tillit att göra. Och tillit är inte mot förnuftet. Det är med förnuftet, men det är samtidigt mer än förnuftet.
Du nämnde den här 1200-talsfilosofen i Italien, Thomas av Aquino. När jag försökt läsa mig in på det här ämnet så är han med jämt. Alltså, på något sätt verkar han vara en milstolpe. Augustin fanns väl ändå på 500-talet, någonting sånt.
Ja, 300-400-talet. Mm.
Ja, och sen så säger vi då 1000 år senare så kom den här Thomas.
Ja.
Vad tillförde han för någonting? Som är, alltså, eftersom han nämns överallt, ja, när man pratar.
Mycket. Och han är fortfarande en inflytelserik teolog, en betydande teolog, inte minst i den katolska kyrkan. Thomas av Aquin, det var på den tiden man hade i västerlandet, alltså Europa, återupptäckt grekerna, framförallt Aristoteles. Och det var faktiskt muslimernas förtjänst. Det var muslimerna i det som idag är den Iberia, Spanien och Portugal i det området, som lämnade så att säga tillbaks Aristoteles till västerlandet. Och Thomas Aquino förde samman det bästa av den tidens teologiska kunskap med det bästa av den filosofiska kunskapen. Och då var Aristoteles en nyckelfigur.
För tidigare hade man lutat sig lite mer mot Platon och hans idévärld.
Ja, och det som är ju lite kännetecknande för Aristoteles att han är mer, om man nu säger så, mer åt det empiriska hållet.
Jordnära.
Ja, kanske det. Och han skrev då ett verk som heter Summa Theologiae, alltså teologins summa. På den tiden kunde man ändå få in all kunskap i liksom ett visserligen stort, men dock ett verk, det kan man inte längre.
När du då säger empiriskt och kanske jordnära då var ett fel synonym, alltså det var lite mer att vi använder vår egen tankeverksamhet.
Ja, alltså mer det observerande.
Observerande.
Kanske vi kan säga. Och medan Plato, om man nu ska förenkla det, är mer det spekulerande.
Då hoppar jag lite. Vi har ju runt omkring oss här på jorden ett antal olika trosuppfattningar. Och vi har ju, i kristendomen har vi olika. Vi har frikyrkor, vi har den svenska kyrkan, vi har katoliker och ortodoxa och så vidare. Vi har judendom och islam. Vi delar i alla fall samma gud, men vi tror lite olika. Men sen finns det ju buddhism. Och hur ska vi veta, alltså en människa där borta i Fjärran Östern som är buddhist, då tror ju han ju fel. Alltså han tror ju inte på den här guden, han tror ju på någonting annat. Alltså hur ska man veta, varför fick inte de chansen att veta?
Frågan du ställer egentligen är hur ska vi förhålla oss till andra religioner? Eller hur?
Nej, hur ska vi veta att vi tror på rätt sak?
Ja, jag skulle ju kunna svara på ett sätt med något som Dalai Lama, eftersom nu du talar om buddhism. Dalai Lama brukar säga, och han brukar säga att gräv där du står. Och för några år sedan så var han och besökte Lunds domkyrka och hade ett litet anförande, faktiskt samman med en gudstjänst. Och han sa till församlingen, och den var stor den dagen, det var många som kom och ville höra Dalai Lama. Och så sa han till dem, tänk på, ni måste vara bättre kristna. Och inte bara när ni finns här inom kyrkans väggar, utan framförallt där ute i världen. Så jag tror det är någonstans att börja, att det är den tradition vi har fått oss anförtrodd, den kristna traditionen. Och då är det bra och viktigt att vi rotar oss i den och utifrån den också söker samtalet med de som tror annorlunda än vi.
Jo, när du säger tror annorlunda än vi, då blir min nästa reflektion, det är ju massa stridigheter också. Vi är ju inte så snälla som människor. Det är ju lite grann så här, den som inte är med oss emot oss, lite åt det hållet. Kan du se tecken på en mer tolerant syn? Jag tycker den här, förra påven, Johannes Paulus II eller någonting sånt, han som var från Polen.
Mm.
Då upplevde jag i alla fall, det var en varm människa och verkade tolerant. Så tyckte jag, det är bara min personliga uppfattning. Men lite, alltså, kan du se mer, vi har blivit mer toleranta mellan religionerna?
Ja, alltså jag tror det borde och. Å ena sidan, det är klart att har du en människa som granne som är buddhist eller muslim eller jude och du ser att det är en människa som kämpar med samma frågor som jag, som försöker leva ett bra och hedersamt liv precis som jag, då blir det inte lätt för dig att säga de där som är buddhister, de där som är muslimer, De har fel i allting. Då blir det ju automatiskt så att du får säga, nej men här finns någonting som vi kanske kan dela med varandra. Så på det viset växer ju tolerans av att man faktiskt möts öga mot öga, ansikte mot ansikte. Samtidigt så kan också intoleransen öka. Men vi vet ju att i vårt samhälle att det finns en hel del främlingsfientlighet som också tar sig uttryck som att man framförallt säger att man hatar islam.
På samma sätt som du säger, om jag har en granne, ja, då kanske det går lite, om den grannen sköter sig, citationstecken. Mm. Men mycket av min information får jag idag från media. Och det är ju inte snälla människor de skildrar då. Det är ju alltid drama och bomber och skjut och.
Ja, och det är ju, kan man ju säga framförallt.
Det underlättar ju inte för mig som medelsvensson att så att säga bli försonlig.
Nej. när det hände att Breivik sköt alla dessa ungdomar på Utøya, då befann jag mig i Turkiet. Och jag fattade inte riktigt vad som hade hänt, för jag kan ingen turkiska. Jag såg lite på tv, och så såg jag sen, satt på bussen, och det var en man som läste tidning, och jag kunde ändå tolka rubriken, och där stod det: kristen terrorist mördar ungdomar, eller vad det nu var. Och så tänkte jag, aj, jag upplever ju inte det, hans gärning, som någonting som utmärker kristendom. Men jag får nyheter på sånt sätt att jag kan nästan tro att terrorism är en del av islam. Så där fick jag liksom se med nya perspektiv. Så det är ju som media, det är ju medias logik att det skildras konflikter mer än samförstånd. Vi får inte glömma att det finns platser i världen där människor av olika tro har levt fridfullt med varandra i generationer. Men det är ju ingenting som skildras så ofta.
Och det är därför jag menar att du såg tecken på ökad tolerans. Jag tycker att jag får ingen chans till att bli tolerant.
Mm. Jag ser både tecken på ökad tolerans och ökad intolerans på samma gång. Någonting som jag ibland tänker på med den här frågan, vad är den sanna religionen? Den har man ju ställt sig länge. Det finns en pjäs av en som heter Gotthold Ephraim Lessing, som heter Nathan den vise, som han skrev i slutet på 1700-talet. Och det här, en av frågorna är: vilken av religionerna är sann? Och då var det framförallt judendom, kristendom och islam han tänkte på. Och då berättade han en berättelse, så en saga då. En kung som har tre söner. Det finns aldrig några flickor i de där berättelserna. Och då är traditionen så att fadern då, kungen, ska ha en ring som är väldigt värdefull och fin. Och den ringen ska han ge vidare till den son som är bäst skickad att efterträda honom. Och då för ringen med sig att han blir en bra kung på alla sätt och vis. Men den här kungen kan alltså för sitt liv inte bestämma sig vilken av sönerna är den bättre. Så i smyg så låter han göra två ringar till och ger var och en ring. Så de har varsin ring men vet inte om det. Och så dör fadern. Och så står de plötsligt där: jaha, vem är nu den sanne? Och det går inte att avgöra. Och de tillkallar all möjlig expertis för att få råd. Och till sist vad som framstår är: ja, ni måste helt enkelt tävla i godhet. Den goda konkurrensen om, man kan se på frukterna. Så ansträng er att vara så goda ledare som möjligt, så får vi se. Och det är väl egentligen där vi är.
Gud sägs ju vara allsmäktig. Varför behövs det då jordisk forskning som leder till kunskap och sen som vi människor gör val utifrån?
Ja, Gud i sin allvishet har ju lagt ner i oss den här kunskapslängtan att vilja utforska hur skapelsen fungerar. Så på Bibelns första sidor så står det flera gånger om och Gud skapade da-da-da-da och Gud såg att det var gott. Och människan är en del i detta. Och många av, eller en del av pionjärerna i den moderna naturvetenskapen, de sa ganska bestämt att utforska skapelsen, det är också ett sätt att fira gudstjänst. För att det är att upptäcka just kunskapens rike.
Men Adam åt av en frukt från kunskapens träd. Och då fick de lämna paradiset.
Ja, och det är ju en berättelse som har många bottnar. Detta, hur kom det sig, eller varför kom det onda in i världen? Och var det bara av ondo, så att säga? Eller är just ondskan också priset för möjligheten till både frihet och kunskap? Är det ett nödvändigt uppvaknande? Man kan ju säga den här berättelsen om syndafallet, det här att upptäcka att man har brutit mot det goda, det gör ju varje människa i sitt liv. Så alternativet till att aldrig bli skyldig är egentligen att aldrig bli en medveten människa, att gå drömmande genom livet. Men priset för att vara en medveten, ansvarskännande människa är ju också att vi upplever att vi gör fel, att vi blir skyldiga, att vi sårar och skadar, ibland till och med medvetet.
Det är en del av människans lott.
Ja, det är, ja, och också egentligen villkoret för att vi ska kunna vara just fria, ansvarstagande och kärleksfulla.
Nu kommer jag in på politik. Jorden är ju en gåva från Gud. Det är han som har skapat det här. Hur ser då kyrkan eller du på det här inom ekonomin som kallas privat äganderätt av naturresurser?
Mm. Jorden är Herren så allt som är där på, så börjar en saltarsalm i Bibeln. Alltså ett viktigt tema i kristendomen är det här med förvaltarskap. Att vi har fått ett uppdrag att förvalta. Det finns ju två berättelser om skapelsen alldeles i början av Bibeln. Dels den där som jag pratade om, där det alltid heter och Gud såg att det var gott. Så finns det en till där Gud gör människan utav lera, blåsa andan in i näsan, och det är den här trädgården, lustgården, som människan sätts i. Där blir människan mer av en trädgårdsmästare. Att förvalta den här, att sköta skapelsen. Så det är ett viktigt tema. Och när allt kommer till kritan så är allt ägande ju ändå bara ett lån och ett ansvar, både inför Gud, och om man inte tror på Gud så är det i vart fall ett lån ifrån kommande generationer.
Men jag kan i alla fall dra slutsatsen att kyrkan är inte för missbruk av naturen. Alltså det handlar om att förvalta, alltså inte förstöra.
Nej, precis. Och sen har vi ju förstört ibland därför att vi inte vetat bättre. Men ibland därför att vi har varit tanklösa eller inte brytt oss om så mycket. Men visst, allt är ett lån ifrån Gud och ifrån kommande generationer. Vi ska förvalta det så att även kommande generationer kan ha ett drägligt liv på den här planeten.
Då tar jag nästa politikområde. Vad är din syn på det allt mer politiskt nationalistiska Europa? De här, om man får kalla dem så, högerextrema partierna, de vinner terräng.
Mm. Och det är bekymmersamt, tycker jag. Jag är uppvuxen i Tyskland på slutet på 50-60-talet. Där ju andra världskriget och det som föregick andra världskriget var mycket levande. Så jag har funderat mycket över det här, hur det kunde hända. Och har ju hört under min barndom, vuxen som sagt, aldrig mer denna högerextremism. Så visst kan jag tycka att det är oroväckande, och nationalism är egentligen någonting som i strid med kristendomen, kan man säga, trots att vi haft nationalkyrkor och sånt. Men om man går tillbaka till den första kyrkan så var den från början väldigt mångkulturell. Det var från början spräckte det ett folks gränser. Utan det var multikulturell, kan man säga. Så vi sviker det om vi säger att vi måste gå tillbaka till en nationalism.
En annan sak som kanske skulle bekymra dig, jag vet, det kanske gör det, vet inte jag. Det är därför kommer frågan. Det påstår jag att vi är i Sverige ganska avkristnade. Alltså vi är mer världsliga än kyrkliga. Det handlar mer om prioritera materiell trygghet och självförverkligande.
Mm.
Hur ser du på framtiden för den svenska kyrkan?
Ja, jag tror ju definitivt att svenska kyrkan behövs och har en framtid. Hur den sen ser ut, det vet vi inte så mycket om. Sverige skiljer sig ju från resten av världen. Bland annat på det sättet att vi i alla fall säger oss ha väldigt lite behov av religion. Men sen tror jag att det finns faktiskt många som tror att de inte tror på det de ändå tror på. Så de tror att de inte tror på det de ändå tror på. Det finns lite grann det här att göra upp med den Gud som man ändå inte tror på. Eller att sätta saker och ting i ordning innan man går in i den evighet som man inte tror på. Så vi har lite grann också det här dubbla förhållandet till tro. Men vi har ju gjort tro så mycket mer krånglig än vad det egentligen är.
Om det där var lite stora perspektiv av Sverige, om vi går till dig. Du sa den 15 juni ska du tillträda ditt ämbete. Vad har du för funderingar kring vad du vill uppnå med det här uppdraget?
Ja, jag vill ju leda kyrkan så att kyrkan är just kyrka och ingenting annat. Och till det hör att jag vill gärna ha en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje. För det är ändå i gudstjänsten som pulsen slår. Men det ska också vara en kraftfull diakoni. Det sociala arbetet är en direkt följd.
Kan du förklara diakoni?
Ja, diakoni är det kyrkans sociala arbete. Mm. Finns det utrymme idag att bli betydligt bättre på att faktiskt föra ut både kunskap om tro och liv och ha samtal om det. Det tror jag skulle hela samhället må bra av. Och sen är det en kyrka som är efterfrågad i dialog, det märker jag. Att kyrkan är efterfrågad inte bara i de inomkyrkliga dialogen och inte dialogen bara mellan olika religioner, men också samhällsdialogen, politik, näringsliv, kultur, naturvetenskap inte minst.
Då ska jag avsluta med en liten hälsning från mig. Och då säger jag så här, där skriver ner bara för att komma ihåg det. Nu när du har kommit hem till Tyresö, hem inom citationstecken, så kanske jag får avsluta med en välgångsönskning. Jag vänder på Matteus evangeliet 13:57 och säger: låt oss hoppas att du blir profet i ditt eget land.
Tack så mycket, Leif.
Tack. Vi har just nu lyssnat på Antje Jackelén, den ärkebiskop vi ska få från den 15 juni. Tack.